Ja, jag tänkte vi ska också lyssna till dagens episteltext från Romarbrevet där Paulus skriver så här i det 13 kapitlet vers 11-14. Ni vet vad tiden lider. Det är dags för er att vakna. Ty nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt, som det hör dagen till. Inte med festande och drickande, inte med otukt och orger, inte med strider och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus. Och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Den här predikan kommer handla en del om tid. Och jag har tre rubriker, tre underrubriker eller så. Det första är, ni vet tiden. Och sen så det andra, det är dags för er att vakna. Jag vet inte om ni har vaknat än. Och sen så tredje, hämta åsnan. Men vi börjar med tiden här då. Ni vet vad tiden lider, stod det i den här översättningen. Men grundtexten, i den grekiska grundtexten står det snarare ni vet tiden, eller ni känner tiden. Och att det är dags för er att väckas ur sömnen. What time is it? Säger man på engelska. Och den frågan ställer vi oss sällan i Sverige. Vi frågar istället, vad är klockan? Och svaret på den vet ni ju, en uppfinning. Ibland kan man i och för sig säga, vad är tiden? Men det blir också lite syftningsfel. Det blir en filosofisk fråga, vad är tiden för någonting? En följd av händelser som rör sig i en irreversibel riktning, det vill säga åt endast ett håll. Så hur vi än ställer frågan så blir det fel. Vi borde ställa frågan som engelsmännen gör. Vilken tid är det nu? Och då tänker jag förstås inte bara på klockan. När Paulus skriver, ni känner tiden, så menar han inte, ni har ju bra koll på klockan, ni är punktliga. Utan han pratar om en annan sorts tid. Han pratar om Guds tid. Han pratar om vilken tidsfas vi befinner oss i Guds perspektiv, i frälsningshistorien. Att vi är på väg mot den stora förlossningen. Vi har ju haft domsöndagen precis här. Som faktiskt är någonting fantastiskt när man tror på Jesus. Det är en förlossning. Men jag tror att vi borde ställa oss frågan utifrån olika perspektiv. Vilken tid är det för oss som församling? Det borde vi ställa oss ibland, tror jag. Stanna upp. Och parallellt med det, fråga oss, vilken tid är det i mitt liv? Och Gud visar genom sin skapelse att han arbetar i säsonger. Jag fick en sån, upplevde det som en sån tilltal från Gud när jag tankade bilen häromdagen och tittade på skärmen där. Och så stod påfyllning pågår. Och jag upplevde att Gud sa att det är den tiden för dig nu. Nu ska du låta dig fyllas och det kan ta sin tid. Man står ju där och huttrar när man tankar bilen. Men sen är det påfyllt. Vilken tid är det i ditt liv? Är det en tid när Gud manar dig att ta det där steget, kanske som Petrus över relingen, kom? Eller är det tid för dig att stanna upp, dra i nödbromsen? Vila. Är det tid för frukt? Eller är det tid för skörd? Eller är det tid för sådd? Är det en tid när i det fördolda, när rötterna ska tränga djupare? Jag tror att vi kan få ledning från Gud i detta. Jag tror att han På samma sätt som han visar i skapelsen vilken tid det är, så vill han också att vi ska förstå vilken tid det är i mitt liv just nu. För mig blev det tydligt en gång när jag var så här ivrig. Jag någonstans kände att Gud hade kallat mig till någonting och jag ville liksom vara i det. Och jag fick förbön och så sa personen som bad att jag upplever att du sitter på avbytarbänken. Det är liksom, du kommer komma in men det är inte dags än. Och sen när jag gick hem, det var när jag fortfarande bodde hemma, så kom min pappa i bil bakom mig. Han såg att det var jag. Så han liksom bromsade in och så sa han: du går som en fotbollsspelare. Och för mig blev det, det har han aldrig sagt, men det sa han då. För mig blev det en påminnelse, som en bekräftelse att ja, men jag är en fotbollsspelare på avbytarbänken och snart. Men jag är inte riktigt redo än. Apropå att Gud vill att vi ska förstå vilken tid vi är i. Och tidsperspektivet finns inte bara i episteltexten utan också i evangelietexten. Det är stunden när den här kanske 550 år gamla profetian om den kommande messias som skulle rida in på en åsna i Jerusalem. Nu är stunden inne när det går i uppfyllelse. Jesus har varit messias hela tiden i evighet. Han har varit messias ända från start. Men det har inte varit tid att öppet visa det förrän nu. Några kapitel tidigare i det här evangeliet i Matteus så frågar Jesus sina lärjungar: vem säger människorna att jag är? Och det kommer alla möjliga svar, att du är profeten, Elia och så vidare. Så frågar han: och ni då? Vem säger ni att jag är? Det är då Petrus säger: du är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus bekräftar att det är så. Att det är Guds ande som har uppenbarat det för Petrus. Men så säger han att ni får inte säga det. Han förbjuder dem att säga det då. Det här var kapitel 16. Men nu, kapitel 21, så är det plötsligt tid att öppet visa. Plötsligt är tiden inne. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesto. Och bara den där lilla detaljen Betfage har också ett tidsperspektiv. Betfage betyder nämligen fikonkarthuset. Hade det bara hetat fikonhuset så hade det inte haft så mycket med tid att göra, för att ett fikonträd är ett fikonträd hela tiden. Men fikonkart finns det bara under en kort period. Det är ett budskap i det att snart är frukten mogen. Redan nu ser man att det kommer bli mycket frukt. Snart är skörden redo. Jag tänker att det sällan är en slump när såna här orter nämns. Jag kommer tänka på en annan. Ett annat ställe där just fikonkart nämns i Bibeln. Och kanske är det en hint för att visa att nu kommer den här tiden när Gud liksom bjuder in oss i den här kärleksrelationen i anden. Som närmast är att likna med den mest intima relationen mellan man och kvinna i ett äktenskap. Och det finns en bok i Bibeln som just beskriver den relationen. Höga visan. Och jag tycker det är som vacker text där. Kom min älskade, det är brudgummen som säger detta till bruden. Det är Gud som säger till dig. Kom min älskade, min vackra flicka, kom ut. Vintern är över, regntiden är förbi. Marken täcks av blommor. Sångens tid är inne. Törtarduvan hörs i vårt land. Fikonträdet får kart. Vinstocken går i doftande blom. Kom min älskade, min vackra flicka, kom ut. Min duva bland bergens klyftor, i klipphyllans gömsle. Låt mig se dig. Låt mig höra din röst. Din röst är ljuv, din gestalt så skön. Och kanske de här orden en hälsning till dig som suttit instängd i mörker och kyla ett tag. Kom ut, min älskade. Vintern är över. Regntiden är förbi. Marken täcks av blommor. Idag är det ett nytt år. Det är det alltid. Ett nytt kyrkoår, första advent. Och samma rubrik varje år. Ett nådens år från Herren. Mm. Och då kommer vi till nästa rubrik då. Det är dags för er att vakna. Den meningen låter lätt ganska anklagande. Något som ytterligare något jag måste göra. Nu måste jag se till att vakna också. Jag måste daska upp mig. Och nu måste jag dricka vatten. Men Paulus, han använder verbet egeiro, stiga upp och vakna, i passiv form. Alltså, det är dags för er att väckas. Eller att resas upp, betyder det. Så det verkar vara Guds andes verk. Inte någonting som vi kan krysta fram själva. Och jag tänker, visst är det väl så när vi sover. Det hade ju varit väldigt enkelt om man kunde liksom programmera in i sig själv när man ska vakna. Men jag kan inte bestämma när jag sover att nu ska jag vakna. Vi har ju våra väckarklockor. Det hade man inte heller på den tiden. Det var väl tuppen som var väckarklockan då. Och den behövde man inte ställa. Eller den kunde man inte ställa tyvärr. Den tog inte hänsyn till om man ville ha sovmorgon eller inte. Men betoningen är alltså att vi behöver låta oss väckas. Och då blir det inte lika kravfyllt. Det går ju att snosa. Det gör jag ibland. En gång, två gånger, tre gånger, fem gånger, då är det mer eller mindre kört att komma i tid. Men jag tänker att Gud har förståelse för att vi somnar. Jag tänker på den här liknelsen om de 10 jungfrurna som hör till ett av årgångarna i, jag tror det är söndagen före domsöndagen som den finns med. Flera av er kanske känner till den. De 10 jungfrurna som har i uppdrag att ta emot brudgummen när han kommer, och de vet inte när han kommer, och de har sina oljelampor, och så står det att 5 var oförståndiga och hade inte fyllt på sina lampor med olja, alltså det enda som krävs för att det ska kunna brinna. Medan 5 hade fyllt på sina oljelampor. Men så står det att alla 10 somnade. Både de förståndiga och de oförståndiga somnade. Och så väcktes de av ropet brudgummen kommer. Tänk på ett annat ställe när Jesus är i sin svåraste ångest i Getsemane och ber 3 av sina lärjungar att vara med och vaka. Och 3 gånger behöver han väcka dem, för de somnar hela tiden. Gud vet att det är lätt att somna. Han har förståelse för att vi inte klarar att vara vakna hela tiden. Och Gud kommer att vilja väcka oss gång på gång om vi slumrar till när vi borde vara vakna. Och vi kan då, som Paulus skriver, låta oss väckas av Gud. Och jag tror att Gud kan väcka oss på många olika sätt. Jag tror att han helst vill väcka oss med en kyss, med en öm viskning. Men ibland kanske han behöver väcka oss med en tupp, så där lite annoying. Men så tänker jag också att det här med att ställa klockan, jag tror faktiskt att vi också kan ställa klockan själva så att vi vaknar. Ett sätt är faktiskt det här som i kyrklig tradition kallas fasta, och som faktiskt börjar idag också, en fasteperiod. Det är frivilligt. Men det är som att ställa klockan så att man inte ska slumra. Det handlar om att någonstans skala av, göra det göra mer utrymme för Gud så att man hör den där stilla, ömma viskningen. Fariseerna och de skriftlärda i Jerusalem, de ville inte låta sig väckas av Jesus. De tryckte gång på snus, kan man säga. Och de försökte till och med stänga av larmet när Jesus har ridit in som kung och folket ropar Hosianna, Davids son. Så säger de, mästare, säg åt dina efterföljare att inte ropa så där. Men då svarar Jesus dem, jag försäkrar er att om de tiger så kommer stenarna att ropa. Och det där sista tänker jag att Jesus pekar på hur fasta Guds luften är när tiden är inne. Att det Gud har sagt ska ske, det kommer att ske. Men Gud väljer tiden själv och stunden. Och Gud är mästare på det där. Alltså han har sån otrolig timing. Och jag har varit med om det så otroligt många gånger. Men varje gång så fylls jag ändå av förundran att Gud är så fantastisk på det här med timing. Om jag får dela två exempel bara från den här veckan som har gjort mig väldigt uppmuntrad. Det var i måndags. Då tog jag en promenad på morgonen. Och så minns jag hur jag sa till Jesus. Och det är inte så ofta jag säger så. Men jag sa så. Jesus, låt mig få vara ditt sändebud till någon idag. Och sen ett par timmar senare så skulle jag till min bror. På Hisingen. Jobba i hans studio. Mixa en låt som jag faktiskt la ut på Spotify idag. Det hade jag inte tänkt nämna, men nu vet ni det. Lövsångaren kan ni gå in på. Så finns en jullåt där. Mm. Det skulle jag i alla fall då. Så fick jag ett sms. Kan du ta med batterier? Så då svängde jag förbi en affär. En affär där jag känner butiksägaren. Och hon har inte träffats på ett halvår. Men ja, hon är på en resa med Gud, kan man säga. Och jag har flera gånger liksom kommit så där till henne just i så här viktiga perioder i hennes liv. Och nu var det så här att när jag går in i affären där så möts jag av henne som säger Joel, Gud har sänt dig. Och då visade det sig att hon hade inte kvar mitt gamla nummer från den församling jag jobbade i innan här. Så hon hade inte kunnat få tag på mig. Och så hade hon tänkt, kan jag höra av mig till någon i den församlingen och se om de har Joels nummer? Och så ber hon till Gud precis för detta. Och då går jag in. Och vi har inte sett på ett halvår. Så kunde jag också säga, vet du vad jag bad för 2 timmar sedan? Att Jesus skulle sända mig till någon. Och då brast hon i gråt. Så det känns väldigt fint. Jag blev väldigt uppmuntrad av detta. Så 2 dagar senare kommer det andra exemplet. Så tackade jag för det här och var ute på en promenad igen. Och så sa jag, Gud, jag vill användas mer så här. Det är roligt. Och så kom jag efter några minuter tänka på en person som jag hade tänkt på ganska mycket den veckan. Också en person som jag inte hade pratat med på ett par månader. Så tänkte jag så bara, ja men jag kanske ska ringa honom. Och samtidigt då fick jag veta så hade han och hans fru pratat och hon hade sagt alltså du måste hitta någon som du kan prata med och som kan be för dig. Ja, vem skulle det vara, sa han då. Och så precis då så står det Joel Göransson på hans telefon. Då ringer jag. Och det blev ett långt samtal och vi bad och det var också så här, åh. Gud, vilken timing du har. Ja, så att Gud är mästare på det där med tid. Så fråga Gud, vet du inte var du befinner dig? Fråga honom. Du kanske inte får svar så där, men jag tror att Gud i sin ömhet vill visa vad det är tid för i ditt liv. Och den sista rubriken är kort, så det är bara en sån här liten tanke. Hämta åsnan. Det är sista rubriken. Jag tror inte, det var ju en ganska stor folkskara där. Jag tror inte att Jesus liksom så här letar efter de två som var bäst lämpade att gå och lösa en åsna. Ja, du och så. Utan jag tror att han, när tiden var inne, bara tog två som var nära honom. Ni två, kan ni gå och hämta åsnan? Det här var en profetia som legat i flera hundra år. Och någonstans så tänker jag att det är det här som Gud vill väcka oss till. Att vara nära honom. Att hålla oss nära honom. Av kärlek. Och då kommer han hela tiden att använda oss för sådana här små saker. För då handlar det om honom. Det handlar om att han vill möta människor. Precis som han gör där på åsnan i ögonhöjd. Han vill komma in till människors liv. In i människors nöd. Som den frälsar kung han är. Och det finns ingen större glädje än att få bli använd av honom för det. Jag har känt sån tacksamhet för de här två tillfällena. Det krävdes ju egentligen ingenting av mig mer än att bara gå på det där. Det första visste jag inte ens att det var så Gud sände mig, att jag fick ett sms från någon. Men hos mig väcker det en längtan att befinna sig där, nära Jesus. Inte minst för min egen skull. Det krävs inga särskilda talanger för detta. Man behöver inte vara mer eller mindre proffs på att lösa en åsna. Alla har fått det här. Att få gå in i det allra heligaste. Att få komma Gud nära. Ja, egentligen är det inte så, utan det är Gud som kommer oss nära. Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Och till dig som väntar, han kommer. Han är på väg.